Det var i höstas någon gång.
Ja, vad hände?
Nej, men vi bara hade en sån här, en hel söndag där vi inte gjorde någonting. Vi hade inga telefoner på eller någonting och bara var hemma och... Ja.
Connectade.
Connectade. Men vi mediterade och lite andra saker.
Mm. Känner du igen det här ögonblicket?
Nej, jag kommer inte ihåg på raka.
Vi har pratat om det förut.
Ja, det vet jag. Det kommer jag ihåg. Men jag kommer inte ihåg just nu.
Du kommer inte ihåg. Nej, det är ett ögonblick som du kommer ihåg.
Ja.
Ja. Ja. Men,
jag lever ju på de här stunderna så att jag minns ju dem väldigt tydligt.
Jag heter Daniela Gordon och jag har arbetat med terapi i över 40 år. I den här podcasten kommer jag att träffa singlar och par som på olika sätt inte har den kärleksrelation de önskar. Och att så många av oss inte har den kärleken som vi längtar efter i vårt liv beror på att vi inte är den person vi behöver vara för att attrahera och upprätthålla den kärleken. Istället för att leta fel på vår partner eller på potentiella singlar behöver vi gå inåt och undersöka vad det är som står i vägen för en kärlek på allvar.
Jag känner mig inte heller åtråvärd och har nog problem med att jag får ett nej. Liksom.
Det här paret kommer till mig och säger: vi älskar varandra men vi har förlorat intimiteten och närheten i relationen. Emily som är 27 år gammal och Alexander som är 30 har varit tillsammans i 5,5 år. För ett år sedan blev de särbos och Emily flyttade till Stockholm. Båda känner att de har börjat glida ifrån varandra och att relationen har stagnerat. Emily tvekar på relationen samtidigt som Alexander saknar närheten och vill flytta ihop igen. Deras fråga är alltså hur de kan hitta tillbaka till den närhet och intimitet som en gång fanns mellan dem. Och för att kunna ta reda på det måste vi först försöka förstå vad som ledde dem till där de är idag. I en relation som saknar det jag brukar kalla för juice. Det vill säga flyt, närhet, kontakt och sex.
Närhet är ett problem just nu.
Närhet?
Ja.
Vad är det för slags närhet du tänker på då?
Fysisk närhet.
Okej, okay. Är det sex eller är det,
ja, det, är nog, det är nog
beröring?
Ja, det är nog både och.
Ömhet?
Ja, ömhet, sex, det är nog både och.
Okay. Eller,
ja. Flera aspekter i den fysiska beröringen i alla fall.
Som ni har problem med just nu? Mm. Ja. Det här med att ni inte har mycket fysisk beröring, är det något speciellt som har hänt som orsakat det här?
Jag tror det är att jag i början av vår relation var inte så medveten om... jag hade kanske inte stor fokus eller prioritering på hennes njutning i början av vår relation.
Okay.
Vilket sen resulterade i att hon trivdes inte i det. Och sen då bodde vi tillsammans också. Och så flyttade vi isär där. Och så hade vi den här diskussionen om sex och hur jag tänker. Att jag är väldigt egoistisk i det. Och efter det så har jag blivit jättedålig. Betydligt sämre på att ta initiativ till att ha sex.
Har du känt som en stor och jobbig uppgift som du inte orkar med?
Jag har nog svårt med att få ett nej. Jag tror det har med att göra att jag själv inte känner mig så åtråvärd. Tror jag. Och så om jag får ett nej då blir det mer att det tar på självkänslan än att jag blir... skulle bli upprörd för att jag får ett nej, som att bli grinig för att jag får ett nej, utan det är mer på självkänslan.
Det är okej. Okay.
När vi var intima så var det som att det kunde varit vem som helst, det spelade ingen roll om det var jag eller inte, och min njutning var inte i fokus överhuvudtaget, och det blev jättejobbigt för mig för att jag insåg sen att jag inte satte mina egna gränser och började må jättedåligt i det. Och när det blev liksom så jobbigt att jag till och med liksom grät efteråt.
När ni hade sex.
Utan att du märkte det. Det var då jag kände att men nu går inte det här längre. Nu är någonting som är fel. Och då började jag fundera på vad det var. Och då behövde jag liksom att han inte tog något initiativ mot mig. För jag var tvungen att jobba med det som blev jobbigt för mig först. Så.
Blev det bättre när du tog initiativ?
Ja, jag behövde liksom tid för mig själv.
Ja.
Så.
Ja.
Men sen när det var lugnt och när vi hade... pratat igenom om allt det. Så sen dess så har ju du haft svårt med initiativ överhuvudtaget.
Mm. Så hur hanterar ni det då? Har det blivit att det inte blir sex överhuvudtaget? Eller tar du initiativ?
Ja, alltså jag har ju varit den som tar initiativ. Ja. Och nu så känner jag att det bara är jag som ser till att det blir någonting.
Mm. Och hur känns det då?
Ja, men det är det jag känner, att jag har väldigt mycket att ge. Jag är lite av en liksom giver, alltså på alla sätt. Mm. Liksom. Och när jag känner att jag ger och ger och ger och sen får jag inte så mycket tillbaka. Alltså både liksom sexuellt men också på andra plan, närhet och kommunikation och allting så. Så känner jag att jag ger så mycket men jag blir inte påfylld. Jag får liksom inte så mycket tillbaka. Och då känner jag att det inte är riktigt värt. För att när jag är i någonting så är jag väldigt närvarande och jag är väldigt liksom, kan ge väldigt mycket. Och det känns som att det finns ingen mening med att ge det när det mest bara tar min energi utan att få tillbaka.
Mm. Vad tycker du är problemet i relationen?
Att vi står still. Mm. Att det känns som att vår relation inte utvecklas speciellt mycket.
Mm. Vad står ni still i?
Alltså när jag tänker på vår relation så ser jag typ framför mig att absolut, det här kan jag trivas med när jag är 65. Mm. Så, för att det är väldigt tryggt och det är väldigt stabilt och vi trivs bra med varandra. Och... Men det händer inte så mycket. Så.
Det är lite boring.
Ja, och jag känner att alltså jag är väldigt flummig av mig, så jag tycker om liksom meditation och så här, självutveckling och men mycket sånt. Så det håller jag på med dels själv, men jag vill också göra det lite. Vi har varit på vissa kurser.
Vad har ni varit på för kurser?
Meditationsgrejer. Lite tantra-workshop.
Okej, hur var det?
Jag tyckte det var helt fantastiskt. Och jag blev så stolt över Alexander för att han var så fruktansvärt modig och bara slängdes in i någonting som han inte visste någonting om och verkligen utmanade sig. Och jag tror att det blev väldigt jobbigt för honom. För det var vissa moment som han inte ville vara med på.
Har ni inte tagit med de där övningarna hem då?
Lite. Alltså vi har mediterat en hel del tillsammans och eye-gazat och lite så.
Eye-gazat.
Ja, alltså eye-gazing när man...
Ja, det är underbart. Tittar man tittar in i varandra.
Ja, precis. Och... Mm. Så mycket sånt har vi ju gjort. En hel del. Mm. Så, under en period. Och det tycker jag om. För då känns det som att vi går djupare i vår relation och kommer framåt på det sättet som jag vill. Ja. Och det som känns är att vi står lite still. Mm. Så.
När du säger stå still, hur definierar du det? Vad är det som står still?
Att man gör saker med varandra.
Okej, okay. Gör ni inte det?
Nej, inte så mycket. Så, vilket har gjort att jag har varit lite trött på att försöka få med Alexander på vissa saker. Och då har jag istället valt att lägga den tiden på mig själv. Och det har gjort att det känns som att jag tar liksom ett steg ifrån våran relation.
Mm, vad, ge ett exempel, vad är det du gör då?
Nej, men satsa på att utveckla mig själv istället för att utvecklas i våran relation. Mm. Så. Vi har ju hund, så jag går ut mycket i skogen och liksom gör sådana saker som jag också skulle vilja göra.
Men ni går inte tillsammans med hunden?
Det gör vi ibland. Mm. Inte jätteofta. Mm. Så. Och när Alexander går så tror jag mer att han går... Någon liten promenad för att rasta hunden. Medan jag bara går ut i skogen och sen går. Och så kommer jag hem när jag kommer hem. Så.
Mm, mm-hmm. Och vad tänker du på då?
Att det här är livet.
Du går ut och går själv i skogen och känner att det här är livet. Vad är det som händer? Varför är det livet då? Vad är det som är underbart med det där?
Nej, men bara att vara i naturen.
Och... Ja, vad händer när du är i naturen?
Hittar hem.
Du hittar hem, du får kontakt.
Ja.
Eller hur? Kontakt,
ja.
När du tittar på träden och när du tittar på det som finns runt omkring dig så känner du en beröring inne i din kropp.
Ja, men faktiskt.
Eller hur?
Ja.
Och du får den där kontakten med den här naturen gör att du är någonting som lever inne i dig.
Mm.
Som är att du känner dig levande.
Mm.
Men det händer inte mellan er två, eller hur? På samma sätt.
Nej.
Jag försöker bara...
Ja.
Är det så?
Ja.
Ja. Det händer inte på samma sätt. För att det känns som att när du är ute och promenerar i skogen, naturen, där känner du dig så fri och öppen. öppen och har sån tillit så du behöver inte vakta på dig.
Mm.
Och därför kan du ta in allting och uppleva den här djupa samhörigheten.
Mm.
Men är det så att ni två, ni vaktar lite på varandra och er själva i förhållande till varandra? Är det så?
Jag vet inte. För vi har ju haft också... Nu när du berättar om det här så kommer det upp liksom vissa saker som jag tänker på. Ja. När jag känner liknande när jag är med Alexander. När vi verkligen bara typ glömmer bort hela omvärlden och bara är med varandra.
Ja. Ja, det är klart att du har haft det, annars skulle du väl inte... Men hur mycket har du det nu? Och hur, det är det här vi pratar om.
Ja, precis. Mm.
Känns det som att du har det alldeles för lite?
Ja.
Eller hur?
Ja.
Att ni har haft det mer?
Ja.
Stämmer det?
Ja.
Både Alexander och Emily upplever att de har tappat närheten till varandra. De har flyttat isär, bor i olika städer och träffas en gång i veckan. Och för ett år sedan var det nära att relationen tog slut. Emily var den som gjorde slut, men också den som ångrade sig efter bara en vecka.
Alltså jag vill inte ens kalla det gick isär, för att det var jag som tog ett beslut och sen så pratade vi om det och så ändrade jag mig efter typ en vecka.
Så ja, att det är så här, inte gå isär.
Jag tycker inte det.
Nej.
Men vi har lite olika.
Ja, okay.
Mr. Black and White.
Ja.
Så, och det var ju att jag känner att ja, jo, jag älskar Alexander och jag älskar honom jättemycket. Men jag vet inte om vi är kompatibla i en relation. Och jag kan älska någon men kanske inte leva resten av mitt liv med den personen. Så, det var väl det jag kom fram till.
Hände det någonting med dig, Alexander, när hon ville släppa relationen i en vecka? Fick du en tillitsknäck där?
Du menar att jag inte litar på henne?
Ja, någonting. Att du inte litar på kärleken riktigt. Hände det någonting där?
Det känns som jag inte riktigt... Jag vet inte om jag ska uttrycka det. För jag är ju trygg i relationen, vår relation. Mm. Alltså, jag är ju trygg där.
Mm.
Men samtidigt så finns det ju just nu... Så finns det ändå en oro att det här ska bara komma igen. Att hon känner som hon gjorde då.
Just det.
Mm.
Och så efter det så var det någonting som släppte i din trygghet i förhållande till Emily. Är det så? Det är vad du säger.
Ja, alltså säkerheten, om jag säger så. Säkerheten. Ja. För tryggheten, den är kvar. Alltså, jag är jättetrygg. Så. Men säkerheten på något vis.
Då är det, ska... Ja, men säkerhet är ju mer trygghet. Och mindre säkerhet, mindre trygghet. Ja, alltså, när hände det här? När hände det här brottet? Men jag såg, när du pratade om det, så såg jag på Alexander att där hände någonting. Har ni pratat om det?
Vi har väl försökt.
Nej, jag tror inte du riktigt har förstått hur djupt det sårade honom. Jag undrar om du har förstått dig själv, Alexander.
Det var fruktansvärt jobbigt.
Ja, ser
jag. Alltså, jag vill ju liksom... Jag har liksom inget problem. För mig finns det ingen tvekan, det är där. Även fast man inte är likadana eller även fast man har sina egenheter... Och allt vad det nu är. Så för mig har det inte funnits någon tvekan än fast det har varit jobbigt. Och det finns ingen tvekan än fast hon har velat brutit upp med mig. Men det känns jobbigt att inte... Att jag inte tvekar men jag vet att hon kanske gör det.
Ja, för att bryta upp, det är ju en tvekan.
Ja.
Och du säger ju... Nu säger du också. Jag vet inte om... Jag älskar Alexander men jag vet inte om jag vill leva med honom. Så att det finns ju ett slags frågetecken från din sida.
Mm.
Och har ni pratat om vad det här innebär i relationen på riktigt?
Nej, inte på
alltså
riktigt.
Alltså det som har hänt mycket i våran... Alltså jag har ju känt väldigt mycket att jag ofta får ställa rätt frågor för att få svar. Så, när vi pratar om djupa saker, svåra saker, tunga saker. Det, liksom, det gäller för mig att jag verkligen tänker till vad jag säger för att Alexander ska... kunna tänka vad han känner. För han har väldigt lätt för att lägga locket på när det blir för jobbigt.
Mm.
Och någonting som har varit liksom det här året sedan det här uppbrottet, om man ska kalla det så.
Var det ett år sedan? Eller?
Ja, det var ungefär ett år sedan.
Mm.
det var ju att jag har verkligen tagit ett steg tillbaka. Att, nej men, jag känner att han behöver jobba mycket på att liksom känna vad han känner. Jag tycker inte att det ligger på mig att ta reda på vad han känner. För att det tycker jag att han kan göra själv. Och då när jag känner att jag inte får någon respons när vi försöker prata, så har jag liksom bara kunnat släppa det. Att okej, okay, du vet inte vad du tänker. Då struntar vi i det. Så.
Och då, vad händer då då? När du struntar i det?
Vi får inte lika djupa samtal om alla saker som man kanske behöver eller bör prata om eller ska eller vill eller allting så. Och för mig själv så blir det att jag känner att vi tappar massa konversationer.
Tappar ni någonting annat än konversationer?
Djuphet, närhet, ärlighet.
Precis.
Mm.
Så om vi tittar på vad det är som har orsakat där ni är nu, att det liksom finns någon slags stagnation i förhållandet, som vilket jag också känner. Om vi tittar då på det här som ni har pratat om nu, så känns det som att från början var ju du har ju bestämt dig för Emily. Du vill vara med henne och kär henne.
Ja.
Ja, och från början då så var du väldigt tänd på henne och tog massa sexuella initiativ, men hon upplevde det som egoistiskt. Du tänkte på dig själv och din egen njutning. Kan du se det? Att du
ja, precis. Så? Det var inte
det rättvist. Det var så. Ja. Mm. Och där kände du dig ifrågasatt. För hon reagerade med rätta. Men du kände dig ifrågasatt. Det var första grejen som gjorde att du kände dig ifrågasatt. Vad händer med dig när du blir ifrågasatt, Alexander?
Det var en väldigt bra fråga. Jag vet inte om jag reflekterar över det faktiskt.
Nej, men reflektera nu. Vad gör du?
Ifrågasatt. Alltså, jag tänker det som något kritiskt. Något kritik liksom.
Mm-hmm. Ja, det är samma sak.
Ja, och jag vill nog egentligen påstå att jag är väldigt bra på att ta kritik.
Men det är du ju inte i det här. Vad händer med
dig? Nej, den här kritiken har jag inte tagit så bra.
Nej, när du fick, vad händer när du... När Emily ifrågasätter ditt beteende, vad händer med dig då?
I det här fallet blev jag nog väldigt osäker. Och jag blir nog väldigt osäker i många gånger hon ifrågasätter någonting som jag gör som inte faller mig jättenaturligt.
Precis. Och när du känner det, hur agerar du? Vad gör du då när du blir defensiv? Vad gör du då? Vad är din strategi? Eller vad är ditt försvar?
En hink över huvudet.
Ja, ja, vad betyder det om du skulle säga med andra ord en hink över huvudet?
Att jag har liksom lite svårt att... Jag har nog lite svårt att acceptera att jag är dålig på någonting.
Mm. Så vad gör du då? När du har svårt att acceptera, vad gör du då då?
Det kan bli att jag struntar i det helt och hållet.
Exactly. Mm. Du ger upp. Du drar dig tillbaka. Mm. Du stänger av, eller hur?
Det kan absolut hända. Det känner jag igen. Liksom.
Ja.
Men det här är ju inte så enkelt.
Nej, för det här handlar om sårbarhet, Alexander. Det här är väldigt känsliga rum. Sexualitet. Att känna sig bejakad eller avvisad. Att ifrågasätta relationen. Hon gör ett uppbrott i en vecka. Det triggar igång dina övergivenhetskänslor. Allt det här har med väldigt djupa, sårbara saker att göra.
Mm, mm.
Eller hur?
Ja, självklart.
Och det är inte så mycket görande, utan det är ju din innersta kärna någonstans som känner sig ifrågasatt. Duger inte jag? Är jag inte good enough? Hon vill inte vara med mig, eller hon vill inte ha sex med mig på det sättet jag vill ha sex med. Det är väldigt djupt ifrågasättande. Och där har du har svårt att röra dig i rummet och vara transparent och öppen och möta henne i det, eller hur? Där blir du sårbar och då skyddar du dig. Det är väldigt naturligt att vi gör det. Du vill skydda den sårbarheten. Och
jag gör nog det genom att inte tänka på det så mycket.
Ja, du släpper det. Du stoppar in det i ett rum. Eller så grubblar och grubblar. För det säger det också precis, att du gör. Men du kan inte förmedla dina grubbler. Du fastnar i grubbelrummet. Mm. Och så blir det här grubbelrummet. Eller så släpper du det bara och låtsas som det inte har hänt. Eller det inte finns.
Jag är proffs på att släppa saker och grubbla. Kan jag säga
jag tänker så här, Alexander. Hur har du varit när du var barn? Vad har du för relation till dina föräldrar?
Jag har haft det bra, tycker jag. Mm. Men det har nog inte... Jag vet inte om man har pratat så mycket om känslor, vet jag inte. Jag vet inte om det har hänt i den mån som det kanske behövts för min personlighet.
Pratar dina föräldrar känslor med varandra? Är de fortfarande gifta?
Nej, de har särat på sig sen... Barnsben.
Ja. När, hur gammal var du?
Jag var jätteliten. Jag kan inte komma ihåg det. Jag har alltid haft en låtsasmamma och låtsaspappa. Alltid.
De separerade när du var väldigt liten. Och sen fick de var sin ny partner.
Ja.
Vem bodde du med? Vem var du med?
Majoriteten hos min mamma.
Okej. Okay. Så hur har du haft med närheten till henne då?
Ja, det här är fan jobbigt.
Är det här jobbigt?
Ja, men jag har liksom aldrig reflekterat kring över det. Närheten, jag vet inte. Det är där, jag ville liksom inte säga att den inte existerar, men...
Hur känns det? Var ärlig nu.
Men den är svår.
Är den svår? Vad var det som var svårt?
Men det är det att man pratar inte så mycket.
Mm.
Alltså man pratar ju, men det kanske inte finns något superdjup i allting, liksom. Mm. Men det är ju för att hon är som hon är också. Alltså,
inte avstängd själv?
Ja, det man kan nog säga så.
Här sitter Emily och nickar.
Ja, men...
En avstängd människa. Ja. Ja. Och din pappa?
Pappa har mycket lättare att prata känslor och grejer.
Vad är det med mamma då som är svårt för dig?
Hon vill inte riktigt ta in då. Alltså,
tar hon inte emot dig riktigt?
Nej, men om jag har ju inte som sagt förmedlat mina känslor till henne så mycket heller, har jag inte gjort. Men om jag väl har gjort det, eller ifrågasatt henne på något sätt, där jag tycker att det här är fel, det här känner inte jag rätt, då har ju inte hon velat ta in det riktigt. Hon är ju...
Då känner du avvisad?
Nej, avvisad, det tycker jag är fel ord. Jag känner mer att, nej, hon vill inte prata om det, hon vill inte ta tag i det.
Och vad känner du då? Om du inte känner avvisa, vad känner du istället då?
Då känner jag bara en irritation att nu är det dags att växa upp. Nu är det dags att prata om känslor.
Säger du det till henne?
Nej, för jag tänker inte förvärra situationen.
Mm. Så vad gör du då när hon inte växer upp?
Nej, men då lägger vi locket på och trampar
precis vidare. Som du gör med...
Jo, precis.
Med Emily.
Precis.
Ja, men... när du känner det, när du får den där kontakten eller... närheten eller känner dig ifrågasatt på ett eller annat sätt, då lägger du, som du säger, locket på. Är det är en naturlig försvarsstrategi?
Ja, absolut. Mm. Och det är inte det bästa, men i vissa fall då får man nog faktiskt lägga locket på. Det här är ett sånt fall. För det spelar nog ingen roll hur mycket jag...
Med din mamma menar
du? Ja, precis. Mm. För finns det ingen vilja från hennes sida? Mm. Nu har inte jag frågat, men det är mitt antagande med tanke på att vissa situationer.
Men vad som är viktigt att se, anledningen till att jag frågar, det är inte för att prata så mycket om vad du ska göra med din mamma eller hur du ska få lära till henne.
Nej.
Utan jag är intresserad av att se, vad har du med dig i det förhållningssättet in i din relation till Emily? Det är viktigt att se. Därför att det är ju ofta så att våra relationer är ju väldigt... Vi agerar mot våra kärlekspartner så som vi har blivit behandlade som barn och som vi har agerat gentemot våra föräldrar. Det är därför det är viktigt att titta på det. Så att jag vill se om det finns likheter i hur du förhåller dig till när du inte känner att du får gensvar av din mamma och hur du känner det när du inte får det gensvaret som du vill ha eller känner du ifrågasätta av Emily. Om det finns...
Det finns, absolut.
Ja. Och det är det som är ditt mönster.
Jag kan tro det. Men jag känner igen det där att, okej, ingen respons på någonting. Nej, men då tar jag handen där själv. Ja. Då ja. Tog jag på själv. Alltså.
Ja, jag tog jag på själv. Ja, ja, precis. Ja. Okej, nu vet vi var det där kommer ifrån. Det är bra. Men jag tänker så här, vad är det som gör att du blir kär i Alexander? Är det någonting i hans sätt att vara som du känner igen från din barndom?
trygghet, tror jag. Eller,
vem påminner? Vad är det för slags trygghet det påminner om?
Jag vet, alltså han... Jag vet inte, men från liksom första stunden som jag träffade honom så var det så här, men jag känner mig hemma här. Det här är trygghet liksom. Mm. Han är min första riktiga relation och det fanns inga...
Fanns ingen trygghet?
Jo, det fanns inga hinder. Eller fanns, jag bara visste att men vi kommer vara med varandra. Så. Jag kände mig så trygg.
Ja, han har ju bestämt sig för dig och där kan du vara trygg.
Ja.
Han älskar dig. Ja. Och det är no-brainer.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Och där är du trygg. Ja. Men jag tänker, hur har din barndom sett ut då?
Jag är 4 syskon. Mm. 2 egenföretagare till föräldrar. Så vi har jobbat väldigt mycket. De har jobbat. Och vi har inte haft så mycket rutiner. Ja, men min barndom var liksom, den var bra. Men i efterhand så hade jag behövt mer rutin.
På vilket sätt var det, alltså var det kaos?
Vad var det för slags kaos? Vi har varit väldigt kaos. Vi har haft svårt att hålla tider. Vi har haft svårt att hålla ordning på oss själva. Och det har varit rörigt. Det har varit mycket barn. Alla är överallt. Föräldrar som flänger och far överallt. Jag älskar det samtidigt. Men jag hade behövt mer rutiner.
Okej. Så hur har... Det måste ju komma från dina föräldrar det här med att det är kaotiskt, eller hur?
Mm.
För det är väl de som lägger grunden. Du säger att de drev företag.
Ja.
På vilket sätt var det kaotiskt? Jag blir intresserad.
De jobbade mycket. Och hade väl inte liksom att det här är jobbet och det här är hemma. Utan vi vävde samman väldigt mycket. Sen flyttade vi utomlands i 2 år.
Vilket land?
Spanien.
Okej, okay. Och vad hände där då?
Där började jag utveckla... Jag slutade vara ett tryggt barn. Liksom. Jag blev väldigt otrygg.
Hur gammal var du då?
8.
8?
Yes.
Okej. Okay. Och vad hände då när du blev otrygg?
Det började med att min självkänsla försvann lite. Och det var där det började. Och sen så var det liksom, fick jag ätstörningar lite senare i livet. Så.
Blev du otrygg av att de flyttade till Spanien?
Nej, men det var nog...
Vad hände?
Vill inte riktigt gå in helt på exakt vad som hände. Men det var liksom olika saker som gjorde att jag blev otrygg. Ja. Som jag inte förstod då. Utan det är väl någonting som jag har kommit underfund med när jag blivit äldre. Det var nog bara liksom spansk skola. Språk som jag inte förstår. Och,
ja. Att ni åkte till Spanien, att ni flyttade dit.
Ja.
Det blev jättestort. Ett helt annat land för dig.
Ja. Så.
Mm. Och sen vad hände sen? Sen fick du ätstörningar. Hur länge hade du det?
Jag blev frisk när jag var 21. Så jag utvecklade det på riktigt liksom. Eller helt när... Ja, jag var väl 14 när det verkligen eskalerade.
Oj, det var många år.
Ja.
Var det gravt anorektisk?
Ja, det slog till på riktigt i gymnasiet. Så då kunde jag inte klara av skolan eller någonting jobb så.
Så hur blev du botad?
Jag blev inlagd flera gånger och sen... till slut så började jag dagvård och efter mycket kämpande där och när jag insåg att jag kommer dö om jag fortsätter och fick liksom dödsångest,
det var på den nivån,
så kände jag att nej, nu orkar jag inte det här längre. Så då bestämde jag mig för att bli frisk och då gick det. Det var jobbigt, men det gick.
Är du helt frisk nu?
Ja, 100%.
Vad var det avgörande?
Alltså viljan. Att jag inte ville dö, att jag inte ville ha ett liv där jag styrdes.
Du visste att du var tvungen att välja livet eller döden. För du kunde inte fortsätta så där och fortsätta leva. Så var det.
Ja. Mm. Så. Och jag jobbade liksom med trauman från barndomen. Och tog reda på varför jag mådde så här och vad det var jag ville fly ifrån. Mm. Och sen mötte jag det. Och
nu... Så där, det är där också du har gjort mycket terapi. Du började där. Ja. Du har fått mycket hjälp.
Ja.
Och så innan Alexander så sa du att det var din första relation?
Det är min första riktiga relation.
Hur har det varit innan då?
Innan så har dejtat. Jag har inte dejtat alls. Nej. Faktiskt. För jag har, ja, men i och med mina ätstörningar och allting och att jag inte älskade mig själv, så fort någon tyckte om mig så puttade jag bort dem. Så att jag var bara med människor som jag inte, som jag tyckte om, men som jag visste inte tyckte om mig på det sättet.
Så. Hur träffade du Alexander då?
Vi träffades på en kryssning.
Jaha, ja.
En båtkryssning.
Jaha, där var han en av... Mm. Okej, okay. Och vad var det som hände? Vad var det som gjorde att nu...
Nej, men jag vet inte. Det var det som var så konstigt. Jag hade ju blivit frisk från mina ätstörningar och allting sånt. Och var väl öppen för någonting. Och då när jag träffade honom och bara kände att det här är ju honom vill jag vara med.
Okej, okay. Men så det här som du säger också, är det här med flytta ihop eller flytta isär, känner du som att det är en rastlöshet som du har mer ifrån barndomen?
Ja.
Det ska flyttas och det ska röras på sig.
Va? Absolut. Jag är inte rädd för att flytta och jag är ofta så, när jag känner att någonting är jobbigt så vill jag... ha något nytt. Jag vill bort ifrån det. Jag vill byta så fokus.
Så det är intressant att se era olika strategier. För du vill röra, du vill bort, du vill ha något nytt. Och du istället stänger av och landar i någon slags... i din egen kropp. Förstår vad jag menar? För du sitter ju där du sitter. Du säger ju fortfarande du vill vara med henne. Du drar ju inte.
Nej.
Nej, han sitter lugnt i båten. Eller hur?
Ja, jag hoppar i någon gång.
Han blir inte riktigt tillgänglig. Utan, men du vill dra någonstans. Men jag tänker så här också. Du vet, eftersom jag vet nu att du har haft såna här ätstörningar. Du vet, det är ju en enorm avstängdhet i det. Det vet du ju. Så jag tänker, vad är det som får dig att stänga av i förhållande till Alexander?
Vad är det som får mig att stänga av?
Mm-hmm. Det är ju inte bara Alexander som stänger av. Jag tror att det är ju du också. Det är bara det att då vill du någon annanstans.
Ja, och jag tror inte att jag stänger av. Utan det är nog mer att jag stannar upp.
Mm-hmm. Ja, du stannar upp. Och vad gör du?
Gå vidare med mig själv istället.
Det är så du stänger av. Och hur går du vidare? Så alltså egentligen gör ni liknande saker. Du går in i han går in i sitt rum där han sitter och grubblar eller stänger av. Du säger, jag går vidare. Du är också inne i ditt rum. Det är bara det att du går, alltså han sitter kanske hemma och parkerar sig själv. Men du går på ett yogapass eller du går ut i skogen. Mm. Men du är ändå själv.
Ja, jag går in
i mig själv. Du isolerar dig ju ändå på något sätt från honom.
Ja.
Fast du ser det, du har inte sett det så. Du upplever dig själv som aktiv. Det är intressant, alltså ni är verkligen varandras skuggsidor. Skugga är det som man är motsatsen till en själv och det som man egentligen inte gillar. Du vill ju hela tiden vara aktiv och röra på dig och han vill sitta still. Jag ska förklara lite närmare vad jag menar med skuggsidor. Det är de sidor inom dig som du förnekar och helst av allt vill dölja för både dig själv och omvärlden. Skuggan är en person som du verkligen inte vill vara. Och som är mycket annat så grundade skuggan i barndomen när sidor av oss själva inte accepterades av föräldrar, samhället och andra människor runt omkring oss. Vi distanserar oss därför från dessa sidor och förpassar dem djupt inom oss. Och på så sätt blir de vår skugga. När det kommer till skuggornas roll i kärleksrelationen så dras vi ofta till en partner som agerar ut våra skuggsidor. Som i Emily och Alexanders fall. Emily som är aktiv dras till Alexander som är mer passiv. I början av en relation ser vi ofta olikheterna som något bra, till och med charmigt. Men när förälskelsen har lagt sig så börjar vi istället att irritera oss på den andra. Omedvetet har vi hämtat hem en del av skuggan och då upplever vi att vi har fått nog.
För att en relation ska kunna utvecklas i en atmosfär av sanning, acceptans och riktig kärlek så är det viktigt att vi visar oss för varandra och hämtar hem varandras skuggsidor på ett balanserat sätt.
Det känns som ni har lite svårt för den här helheten att både kunna, i alla fall du, att både kunna ta hand om dig själv och visskapet.
Mm.
Va?
Mm.
Ja. Jag tror det kanske är lättare för dig att gå in i visskapet, men om du känner dig osäker i det så går du in i ditt eget rum, Alexander, och släpper dig och isolerar dig. Och då känner du dig inte sedd och då går du och gör dina grejer.
Mm.
Har ni hört talas om kärlekens språk?
Ja.
Känner du till de fem?
Ja.
Språken.
Människor både uttrycker och tar emot kärlek på olika sätt. Och ibland kan dessa olikheter skapa missförstånd i våra relationer. Den amerikanska relationsexperten Gary Chapman menar att det finns fem huvudsakliga uttryckssätt för kärlek. Och han kallar dem för de fem kärleksspråken. Vi har alla ett eller två kärleksspråk som favoriter. Och när vi inte får tillräckligt av just de kärleksspråken kan vi känna oss missnöjda och oälskade. Ett kärleksspråk är bekräftande ord, vilket kan vara uppmuntran och komplimanger. Du känner dig som mest bekräftad och älskad när din partner uttrycker sin kärlek för dig verbalt. Ett annat kärleksspråk är tid tillsammans. Du uppskattar den andras fulla uppmärksamhet och värdesätter djupa samtal och kvalitetstid med din partner. Ett tredje kärleksspråk är gåvor. Du känner dig sedd och älskad när du får en present som någon verkligen har ansträngt sig för att hitta. Och du anstränger dig själv för att hitta rätt gåvor till andra. Ett fjärde kärleksspråk är tjänster. Det vill säga du lyssnar in vad andra behöver för hjälp och ställer ofta upp för andra praktiskt. När din partner ställer upp för dig känner du dig bekräftad. Ett femte kärleksspråk är fysisk beröring. Om du föredrar det språket så tycker du om både kramar, kyssar, sex och beröring.
Okej, så vad är ditt språk? När känner du dig älskad? Vad behöver du?
Ja, men det är nog beröring och bekräftelse. Alltså...
Bekräftande ord?
Ja.
Så det är fysisk beröring och bekräftande ord?
Ja.
Mm. Tycker du att du får mycket av det?
Nej. Och det var det jag gillade
hennes,
med...
Det är hennes kärleksspråk.
Mm.
Mm. Okej, men det här har inte du vetat så här renodlat, eller hur?
Alltså, jo... Men vi pratar ju på olika sätt på det sättet. För jag är mer, jag ställer ju alltid upp, jag gör ju alltid. Alltså jag ger ju alltid mig själv, men inte på de sätten som hon behöver. För de faller inte mig naturligt.
När man har det som språk, då är det verkligen den andra ska anstränga sig att ge det till en. Det vill säga, hon behöver bekräftande ord. Hon behöver höra att du tycker om henne, att du älskar henne, att hon är bra, att du uppskattar henne, att du tycker att hon är attraktiv, att hon gör fina saker. Det här går hon igång på. Är du med?
Mm.
Ja? Mm. Så även om det inte är naturligt för dig, skulle du kunna tänka dig att ge henne det?
Det har ju blivit bättre i det, för jag har velat bli bättre. Ja. Så för mig har det ju blivit jättemycket bättre.
Ja.
Och jag har jättesvårt att se hur jag ska kunna göra det bättre. För då är min värld, då blir lite... Vad fan ska jag gå och leta efter grejer och säga liksom?
Nej, men du kan säga samma sak oftare. Förstår du? Ja, det som du känner kanske naturligt. Kan kanske bara... Så här. Gör det inte till en stor sak som du låser dig. Det är inte meningen. Men du kan bara veta det. Hon blir otroligt... Hon känner sig jätteälskad när jag säger bekräftande ord till henne. Det är bara... Du kan väl ha det bara som en kunskap. För det finns fyra saker som är en killer i en relation. Vet du vad det är? Det är borde, måste, alltid och aldrig.
Mm.
Det är en killer. För det är bara krav, 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 krav. Det är jättestor skillnad på en önskan och ett krav. Du ska inte se det som ett krav. Det är en önskan. Hon önskar att hon får lite mer. Förstår du? Det blir mycket,
ja, jag förstår.
Mycket, mycket mjukare. Och det andra är beröring. Mm. Vad är ditt kärleksspråk?
Mitt är...
Eller dina, man brukar ha två.
Tid tillsammans och beröring.
Beröring, ja. Fysisk beröring. Och Alexander behöver tid tillsammans.
Mm.
Och där tror jag att du kan ge mycket mer. Ja, du sitter, för du vill gärna dra iväg själv.
Mm.
Och, mm. Eller hur?
Mm.
Och det kan du känna att du får inte tillräckligt mycket tid med henne, eller hur?
Mm. Mm.
Ja, jag ska ge er övningar. För det första så är min erfarenhet med klienter att som har tappat sexlusten. Eller sex, att tappat initiativet till sex i relationen är att om man bestämmer sig för att vi ska ha sex en dag i veckan och det är samma dag varje vecka. Alltså betyder onsdagen är vår sexdag, jag ska säga varför. För när det är samma dag, då behöver man inte sitta och diskutera. Ska vi ha det i tisdag, ska vi ha det på lördag? Det blir en diskussion, man fastnar i diskussionen. Båda vet att onsdag är vår sexdag och vi har sex den dagen. Och vi värderar inte om det var bra eller dåligt. Eller dömer. Utan vi har det bara. Därför att det här är ett så bra sätt att komma igång på. Det här gör par som har fått barn och inte haft sex på 2 år. De kommer igång.
Mm.
Alla har kommit igång. Gör det en gång i veckan. Och vad som händer då är, då blir det naturligt att man har det. Och då kanske man vill ha det oftare. Man får ha det oftare, men man får inte ha det mer sällan. För att vad som händer är, en gång i veckan, då har man i alla fall den här kontakten.
Mm.
Och bara det är en tillfredsställelse att vi har det. Och du, ingen behöver bli rädd för att bli avvisad. Det är den stora grejen också. För det, ni har bestämt det. Och det är väldigt skönt, för att man riktar också in sig på det psykiskt.
Mm.
Vad tycker du om det här, Alexander?
Ja, jag som sagt, jag är på det, absolut.
Är du på?
Ja.
Mm, mm. Och att bara inte vara dömande, inte recensera hur det var. Men naturligtvis, ni har ju ändå redan lärt er. Tycker du att Alexander tänker på dig nu för tiden? När ni väl har det?
Ja, det tycker jag. När vi har det, ja. Så.
När ni har det, ja.
Ja, ja.
Men nu ska ni ha det en gång i veckan och då vet ju du, Alexander, eller hur?
Ja, precis.
Ja, bra. Har du gjort någon upptäckt när det gäller Alexander idag? Som du har med dig? Som du inte har tänkt på så mycket innan?
Jag har fått se att han tänker lite djupare än vad jag ibland når fram till. Men det jag mest tar med mig, det är väl... lite så här gnista igen. Lite så här, oh just det. Men det är ju så här vi är. När vi inte sitter fast i våran vardag.
Mm.
Så.
Mm.
Ja, precis.
Alltså, och, och du, Alexander, vad känner du?
Ja, men det är samma sak. Gnista igen.
Mm. Känner ni det nu?
Mm.
Jag känner det, precis. Ja. Det,
vad roligt.
Det har ju varit tidigare också att vi har behövt någonting som...
Men ni får aldrig sluta, det är liksom. Det.
Nej.
Man får aldrig sluta alltså, med de här sakerna. Man måste hela tiden vara uppmärksam på närhet, prata om det innersta, beröring, ta på varandra, aktivera det sexuella. Men man får inte sluta med det där.
Mm.
För då blir det distans, tyvärr. Mm. Pratar ni om att flytta ihop, eller?
Ja, jag pratar.
Ja.
Kan du tänka dig att bo med Alexander om man flyttar till Stockholm?
Jag tror det.
Mm.
Ja. Jag gillar ju väldigt mycket att bo själv. Så.
Mm.
Och det är ju svårt att veta eftersom att vi har bott tillsammans innan. Och jag vet hur hans rutiner ser ut. Och de matchar inte riktigt mina rutiner. Varken liksom hur man håller ordning, hur man är i ett hem eller vad man gör. Så det är väl det.
Alltså det är jätteviktigt, Alexander, att du inte hamnar i det där Alltså den uppgivna protesten skulle jag vilja kalla det för.
Ja,
det är ganska bra uttryck, va?
Ja, för att det är bra.
Det är så du protesterar. Alltså, du protesterar genom att gå in i en uppgivenhet. Mm. Och det är förödande för relationen.
Mm. Mm.
Och vill du leva med Emily, så är inte det vägen. Du vill ju leva med henne, och hon behöver en man som tar initiativ. Så be that man.
Yes.
Erövra henne. Titta nu, så säger erövra henne. Gör det här nu.
Ja, men det, precis. Där är min ansträngning. Det är därför jag är mer i Stockholm nu också än vad jag varit tidigare. För att bevisa.
Go for
att,
it. Liksom. Alltså om du inte gör det, så kommer hon ge upp det.
Mm. Ja, så är det.
Ja, och det, så du har det valet faktiskt. Att bjuda till. Ordentligt. Är det inte så?
Jo.
Ja,
jo.
Ja. Och då kommer du få henne, för du har ju starka känslor för Alexander.
Väldigt
starka. Men det måste ju vara att båda bjuder till.
Självklart.
Ja,
självklart.
Eller hur? Och det ser du nu. Ja, ja. Det är inte det här spektakulära. Det är inte det som gör en bra relation. Utan det är det vardagliga. Det är där det är allt handlar om vardagen.
Mm.
Sen då kan man alltid festa till då. Det kommer man ju på allt eftersom. När vardagen känns härlig och levande och inspirerande, då blir det naturligt att man vill fira. Då kommer det där firandet in som en naturlig ingrediens.
Mm.
Ja, men idag firar vi extra. Då gör vi det. Nu vill jag ha ännu mer fest. Eller hur?
Mm.
När man är på gott humör. Och känner att man både ger och får.
Mm.
Okej. Okay. Lycka till.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Jag som producerat heter Anna Åkerlund. Klippning har gjorts av Linda Jensen-Kidane. Exekutiva producenter var Martin Jonsson och Mohammed El Abed, producerat av Soundtelling. Och om du som lyssnar själv vill medverka i programmet, eller om du och din partner vill vara med, så mejla oss på contact@soundtelling.com. Och då stavas contact som på engelska. Alltså contact@soundtelling.com.